Jag tycker det känns lika bra idag att stå här som det kändes förra söndagen. Det blir ju lite tätt nu, men Daniel han jobbar och förr kunde han inte predika, och den här gången jobbar han. Så då fick jag fortsätta här min predikan, min om den heliga ande, som jag började som sagt var på förra söndagen. Ja, tack kära Jesus att du ska vara med här nu under den här predikan och under gudstjänsten. Jag bara tackar dig för att vi får öppna våra hjärtan och vi får ta emot av dig, Jesus Kristus. Jag lägger det här i dina välsignade händer. Amen. Ja, förra söndagen då började jag att tala om heliga ande. Jag utgick från Johannes evangeliet. Och det var egentligen Per som sa till mig att jag frågade Per, vänligen, vad ska vi predika? Ja, jag vill höra om den här anden, sa Per. Ja, så ja, det kan jag göra, men de missade han ju den här förra gången, men vi får väl lyssna på serien sen. I alla fall utgick från Johannes evangeliet. Och började där att tala om när Jesus döptes. Johannes, han hade hört från Gud, för att Johannes han vandrade med Gud och lyssnade och tog information från honom. Och han hade hört att det skulle komma en som han skulle se anden komma ner och sänka sig över och bli stanna kvar över. Och den personen hade Gud sagt till Johannes, det är han som döper i helig ande. Och när Jesus kom och blev döpt, anden kom som en duva, står det, i form av en skepnad av en duva, och sänkte sig ner över Jesus och blev kvar över honom. Och Johannes han vittnade och han sa att den här är det som jag har stått här och väntat på. Nu är han här, bryr inte om mig så mycket längre, utan följ honom. Men det här som Jesus fick, det var ju en, liksom, en extra påfyllning av den heliga ande. För att som vi såg här, Nikodemus talade vi om sen. Han var en sökare, han var rådsherre bland judarna. Och han märkte ju att det här med Jesus, det var något speciellt med honom. Det här har han inte kunnat komma fram till själv. Utan, ja, vad är det med Jesus? Och Nikodemus han kom till Jesus om natten och han frågade, ja, jag förstår att det är någonting, hur ska jag göra? Och då säger Jesus, för att det här ska fungera hos dig, för att du ska, ja, du ska begripa på det här, då måste du bli född på nytt. Ja, född på nytt, det förstod inte Nikodemus, men det var så. Och jag läste faktiskt, jag har citerat Pascal någon gång, och jag sa förra i söndags då var det så att från början så hade människan gemenskap med Gud. När Gud skapade människan så blåste han in livsande, står det, i hennes hjärta. Gud blåste in livsande, människan fick del av Guds ande i sig. Sen bröt människan med gemenskapen med Gud, och Guds ande kunde inte stanna kvar, så han lämnade människan. Och då uppstod det ett tomrum i hjärtat. Och det här tomrummet, det tror jag är upphovet till alla religioner, alla möjliga grejer. Människan försöker att fylla det här tomrummet med någonting, och det kan vara allt från religion till droger och allt elände. Man behöver någonting som fyller upp det här. Och det enda som kan fylla upp det här, det är ju den som var där från början, den heliga ande, Guds ande. Och Jesus han kom ju hit, han bryggde över klyftan. När vi släpper in Jesus i hjärtat, ja, då kommer också anden tillbaka och fyller det här tomrummet. Och det är det som kallas att bli född på nytt. Och Jesus han var ju unik på så sätt att han hade ju den biten av den anden inom sig. Men sen så kom också anden och sänkte sig över honom. Så att det liksom är två dimensioner på det här. Alla kristna har den heliga ande, för det är förutsättning för att vara kristen. Sen kan man också bli döpt i den heliga ande. Ja, det var lite sammanfattning av förra gången. Jag sa ju lite mer om det. Men här nu, sista kvällen innan Jesus korsfästes, då var han tillsammans med sina lärjungar i en lägenhet i Jerusalem. De åt påskmåltiden tillsammans. Och Jesus, han samtalade med dem och han bad för dem. Och det här kan vi läsa om i kapitel 13-17 i Johannes evangelium. Det är alltså 13, 14, 15, 16, 17. Det är fem kapitel som det står talas om här. Det är vad som hände vid sista kvällen som lärjungarna var tillsammans med Jesus. Lärjungarna och Jesus, de hade levt tillsammans i flera år. De hade ätit, de hade arbetat, de hade sovit, de hade vandrat och de hade samtalat under många dagar och nätter. Och nu stod det där mänskligt sett att döma inför ett avsked. Men då berättar Jesus den stora hemligheten. Och det ska vi läsa om i Johannes 14, kapitel 14, 15-17 versen. Det står så här. Jesus säger: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jesus, han säger här att han ska be fadern. Och han kommer att ge lärjungarna en annan hjälpare. Lärjungarna, de hade varit tillsammans med Jesus och nu var det dags för avsked. Men Jesus, han lovade en fortsättning som var ännu bättre. Hjälparen, anden, skulle utgjutas. Lärjungarna och alla andra som hade tagit emot Jesus i sitt hjärta skulle få anden som gåva. Några saker här som kännetecknar hjälparen, det är han är trofast och trogen. En hjälpare som alltid ska vara hos lärjungarna. Han står för vad han säger. Hjälparen, han benämns sanningens ande. Han är noga med vem han är noga med vem han umgås med. Världen kan inte ta emot honom, stod det. Han visar sig inte heller för världen. Och världen, det är det som inte släppte in Jesus i sitt hjärta. Dessa kan inte heller lära känna honom. Men lärjungarna däremot känner honom. Anden, han bor inuti människor. Hjälparen ska vara i lärjungarna, stod det. Och här, hjälparen, anden, det är en person, inte en abstrakt kraft. Och det ser vi på benämningen, bland annat här i vers 17 som vi läste nyss. Det läste vi: ser honom, känner honom, honom, eftersom han, honom och han, det är ingen benämning på någon slags abstrakt kraft, typ stoppa fingrar i elektriska kontakten. Eller som Tallgren gjorde, öppna tvn och få en smäll av högspänningen och bildröra. Ja, liksom det är någon sorts kraft som kommer där. Men den heliga ande, han är en person. Anden är alltså en person. I de här tre verserna som jag läste så omnämndes tre personer som ska göra någonting för lärjungarna. De tre personerna som omnämndes där, det är Jesus, och det är fadern, och det är anden. Jesus, han ber fadern. Fadern sänder anden. Anden alltid mer med lärjungarna. Anden, det är alltså en del av Gud på samma sätt som Jesus och fadern är olika sidor av Gud. Och tillsammans så bildar det en enhet. Tre personer i en. Mitt förstånd, det räcker inte till. Men Bibeln säger så. Jesus, Gud själv blev människa, kom hit till jorden och löste oss från syndens förbannelse. Jesus, han byggde en bro över klyftan som var mellan människa och Gud. Vi människor, vi fick en möjlighet att välja död eller liv. Väljer vi Jesus, ja då väljer vi livet. Och när vi valt Jesus, då blir vi födda på nytt. Tomrummet i hjärtat är fylls. Guds ande flyttar in i vårt hjärta. Och vår ande som var död, den får liv igen. Anden blir oss till hjälp att leva det kristna livet. När jag satt igår här och förberedde mig för min predikan här, ja, då hörde jag det var ganska stimmigt och livligt hemma. För Tommy var där och Aron var där och Alina var där. Och det bråk och kämpa om ett snöre. De hade ett blått snöre som de drog i, och det var ett väldigt liv. Men jag hörde också delar av en lovsångsskiva som gick på CD-spelaren. Några fraser liksom som fastnade. Det var: Jesus, jag vill ge mitt liv som en lovsång till dig. Och en annan fras: bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Och en annan strof: du är mitt allt. Du är allt vad jag behöver. Jag vill vara nära dig. Låt mig få känna dig. Och en annan fras: välkommen till denna plats. Välkommen in i mitt öppna hjärta. Och i de här orden, det är anden som ger liv i de här orden. Det uttrycker vår längtan att få vara tillsammans med Jesus och en gång i himlen få stå inför Faderns tron och bara hylla honom. Ja, det är bra framtidsutsikter, det tycker jag. Matteus 28:19, det säger: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Fadern, Sonen och Anden, alla tre hör ihop. Gud är en, men också den treenige Guden. Det här med anden och ta emot anden, det är inget tillfälligt känslorus. Det var nästa rubrik jag skrev här. Inget tillfälligt känslorus. Hjälparen, anden, skulle alltid vara hos lärjungarna enligt vers 16. Det är alltså inte fråga om något tillfälligt känslorus, men helt klart så hänger glädje samman med anden. Det ser vi exempelvis i Apostlagärningarna 13:52. Där står det: och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Lärjungarna uppfylldes. Jag tror att det är en mycket bra medicin för Smedjebackens befolkning. Vi här i Smedjebackskyrkan och alla andra kristna i Smedjebacken, vi har fått uppgiften om att vittna om Jesus så att så många som möjligt av Smedjebacksborna kan bli lärjungar, så att det också får bli uppfyllda med glädje och den heliga ande. Det här med vårt vittnande bland andra människor i Smedjebacken, det ska jag ta upp i predikningar längre fram i den här serien om anden. Jag hade tänkt att ta med det i dagens predikan, men där blev jag upptäckt att då blir det lite för långt. Det är bättre att vi tar det här lite längre fram. Men det kommer. Nu fortsätter vi att läsa i Johannes. Och om vi går till 14 kapitlet, 25 och 26 versen. Det står det också om anden. Och det står det så här. Då säger Jesus så här: detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt om vad jag har sagt er. Här möter vi uttrycket helige ande. Och helige ande, det säger en hel del om vilken attityd vi bör ha till anden. Anden, han är väldigt känslig. Han märker omedelbart om det är någonting som vi försöker undanhålla eller sopa under mattan. Det är faktiskt så att anden kan bli bedrövad. Det kan vi läsa om till exempel i Efesierbrevet 4:30. Och jag ska läsa det från Efesierbrevet, men jag läser så jag får ett sammanhang. Jag läser verserna 25-32. Där finns några bra levnadsregler som vi får be om nåd om och kunna följa. Så här står det: lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig av åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. När vi hör de här orden från Efesierbrevet, ja, då kanske vi blir påminda om något i våra liv som inte riktigt är som det ska. Vi lever fortfarande här i världen. Kampen mellan vår syndiga natur och Guds heliga ande, det fortsätter. Vi blir inte syndfria. Därför behöver vi Guds nåd och förlåtelse dagligen. Gör konkret så här: andas ut det orena, bekänn dina synder. 1 Johannes 1:9, där står det så här: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så andas ut det orena, bekänn synderna. Sen andas in det rena. Överlämna ledningen av ditt liv på nytt till Jesus och ta emot den helige ande i ditt liv. Alltså, ut med skräpet. Bekänn dina synder. Liksom, vi behöver inte ha några hemligheter inför Gud. Han vet ju precis i alla fall. Men det ligger en hemlighet i att jag bekänner det jag blir påmind om. Jag bekänner det. Ut med det. Andas in det rena. Överlämna ledningen av livet på nytt till Jesus. Och ta emot den heliga ande i ditt liv. Jesus, han undervisade sina lärjungar genom ord och handling när han var tillsammans med dem. Strax före sin korsfästelse, när han sista kvällen var tillsammans med lärjungarna i lägenheten i Jerusalem, då höll han ett riktigt långt och innehållsrikt undervisningspass. Som jag sa förut, kapitel 13-17 i Johannes evangeliet. Och där står det mycket. Hur kunde Johannes få med allt Jesus sa? Kunde Johannes stenografera? Jesus, han måste undervisa hela kvällen och långt in på natten. Nej, Johannes, han kunde inte stenografera, men han var fylld av anden. En av andens uppgifter, det är att påminna. I vers 26, det stod det: men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt vad jag har sagt er. Bibeln, Det är Guds ord till oss idag. Och det är samma sak för oss. Det är anden som påminner oss. Det är anden som lär oss. Jag har i alla fall varit ute för att jag har läst något bibelställe som jag inte förstått. Hamnar man i det läget, så är det inte så stor idé att fastna där. Fortsätt istället att läsa, så kommer du ganska snart till ett ställe som du begriper. Men så nästa gång när du kommer till stället du inte förstod, eller kanske till och med tionde gången eller något sånt där, va? Då plötsligt så blir jag påmind om något annat jag läst. Och sammanhanget, det blir helt klart för mig. Orden liksom poppar upp. Inga problem alls att begripa vad det betyder. Och jag tror att sådana tillfällen, det är exempel på hjälp från anden. Nu har jag inte så mycket kvar här i dagens predikan, men ett litet pass till här. För det är ju som så att normalt så kommer man inte ihåg så länge av ett tal. Men vi har ju då förmånen att anden kan påminna oss. Anden påverkar också vår kunskap om Gud. Paulus skriver om det här i 1 Korinthierbrevet 2:9-12. Står det så här: men vi känner som skriften säger. Och här citerar Paulus fritt från Jesaja 64:4 och Jesaja 52:15. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Anden påverkar alltså vår kunskap om Gud. Jag ska avsluta här min predikan idag med ett citat av Pascal. Och Pascal, han sa så här: Gud uppenbarar sig för den. Gud uppenbarar sig för den som söker honom, men döljer sig för den som undersöker honom. Och när jag sökte på Pascal, jag slog upp Pascal på internet, för jag tänkte jag kanske hittar något annat citat av Pascal också. Och jag slog upp, han heter Blasi Pascal någonting, levde på 1600-talet. Jag tror han var född 1615 eller något sånt där. Och då fick jag ögonen på ett citat som han hade skrivit om Gud. Och det var just det här fritt översatt från engelska som det stod på, att det var ett tomrum i människans hjärta. Gud, skaparen, skapar människan. Men som det var nu, så fanns det ett tomrum i människans hjärta som bara kunde fyllas av skaparen, av Gud själv. Så att Pascal, han var inne på precis samma där som jag var inne på här, att det där med tomrummet och det som fylls av anden kommer tillbaka när vi blir födda på nytt. Och just det här att Gud, han uppenbarar sig för den som söker honom, men döljer sig för den som undersöker honom. Så att min rekommendation här idag, det är: sök Gud, undersök honom inte. Ta dig tid att läsa lite i Bibeln varje dag, lyssna till predikningar, läs god kristen litteratur, umgås med kristna vänner och framförallt tala med Gud i bön. Lägg fram dina innersta behov för honom. Öppna ditt hjärta för Jesus och börja vandringen med honom. Och låt dig fyllas av helig ande. Men du kanske sitter och tycker, jag är att bra torr alltså. Ja, det kanske var lite liv i dig när du var yngre. Men numera, nu går det mesta här på rutin. Ja, det är ju ganska bra. För att är du torr och törstig av en lång ökenvandring. Då kommer jag med goda nyheter. Så här säger Jesus, och det var ju det som jag tror det var det som Eivor läste i början, var det Johannes 7:37. Ja. Johannes 7:37-38. På den sista och största dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, så kom till mig och drick. Det är bättre soppa än vad ni får här på fredagar, eller vad man köper på i gröna påsen alltså. Kom till mig och drick, sa Jesus. Men det är klart, soppan på fredagar är ju fin här, men kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och här, det här stället som skriften säger, det var ju i Jesaja 44, vers 3 och 4. Och det står där: ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar, och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att det växer upp mitt bland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Det låter rätt bra, va? Grönt gräs, pilträd vid vattenbäckar, blir fylld, inte behöver vara törstig, inte behöver vara orolig, ha gemenskap med the creator, som Pascal skriver, alltså han som har skapat alltihop. Villkor alltså för mottagandet av anden: törstig och kanske lite torr, men jag vill ha honom mer. Jag vill ta emot Jesus. Jag sätter min tro till Jesus. I Apostlagärningarna står det så här i vers 2 kapitlet 37-39 versen. Där hade Petrus haft en predikan. Han hade berättat om Jesus. Han hade berättat om han som kom, han som gav sitt liv. Jesus, han öppnade vägen. Han berättade hela, Paulus predika evangelium för dem som lyssnade. Och det står så här: när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Till er gäller löftet, och era barn, och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Nu ska jag sjunga en sång, och Bosse kanske hjälper till, det tror jag.
Jag behöver det helige ande, sjung med, för att möta en ny morgondag. Jag behöver det helige ande, i mig själv jag oändligt svår.
Sjung gång till.
Jag behöver det helige ande, för att möta en ny morgondag. Jag behöver det helige ande, i mig själv jag oändligt svår.
Som jag sagt, jag behöver det helige ande. Och jag kan också bestämma för: okej, Jesus, jag vill ta emot lite extra här av den heliga ande. Jag tar emot dig heliga ande i mitt liv. Så jag kan säga att jag mottar dig heliga ande. Vi kan också sjunga att jag mottager dig heliga ande.
Jag mottager dig heliga ande, för att möta en ny morgondag. Jag mottager den helige. mig själv är jag oändligt svår.
En gång till.
Jag mottager den helige ande för att möta en ny morgondag. Jag mottager den helige ande. I mig själv är jag oändligt svår. Jag behöver den helige ande för att möta en ny morgondag. Jag behöver den helige ande. I mig själv är jag oändligt svår.
Ja, predikan idag, det handlar också om anden. Och man behöver inte göra det så konstigt, utan det är ju var en som tror på Jesus. Anden har flyttat in i hjärtat. Och sen får vi upptäcka vad vi vill ha, vad vi har fått. Vi får upptäcka mer och mer. Och vi kommer längre fram i andra predikningar komma in på olika gåvor som finns. För det finns gåvor och manifestationer och allt i den heliga anden. Men om vi börjar liksom grundläggande, så vi vet vad det är frågan om. Den heliga ande är en person. Inte fått smäll av bildrör i tvn. Han är en person. Gud själv. En sida av Gud själv. Samma sätt som Jesus, Fadern, den helige ande. En del av treenigheten. Tack helige ande att vi får också prata med dig. Och vi får umgås med dig. Och jag bara vill be om hjälp. Så att vi inte ska bedröva dig, utan vi får lägga bort det som tynger. Och du är ju så känslig, så du påminner oss om saker och ting som är fel i våra liv. Och jag bara tackar dig för att du är god, du är mild, du vill vårt bästa. Och vi får andas ut det som är dumt, och vi bekänner inför Jesus och inför Gud vad som var fel. Och det kanske påminner oss om någon som vi ska gå och göra upp med, något som ligger i vägen som är gjort. Och då ska vi ta det tillfället och göra det. Och sen får vi andas in. Vi får ta emot Jesus i våra hjärtan och låta den där platsen få bli fylld. Och ett liv i gemenskap med dig, Jesus. Tack Jesus att du gav ditt liv för mig. Att du överbryggde klyftan mellan människa och Gud. Och tack Jesus att du öppnar vägen. Så att när jag sätter min tro till dig, då fylls vi av and och kraft. Amen. För det är ju vad Jesus gjorde när han dog för oss. Att vi får säga att Jesus är vägen. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Är enda vägen mellan människa och Gud. Alltså vad Jesus gjorde, det är grunden vi står på. Det är förutsättningen. Annars hade inte ande kunnat komma in. Han hade inte ens kommit hit ner till jorden. Jesus, det första gjorde, han bad Fadern: ni måste sända hit hjälparen så att de som tror på mig kan få tillgång till samma kraft, till samma person som jag hade tillgång till. Och det är liksom fantastiskt, så att möjligheten finns att vi liksom blir små mini-Jesusar, om ni förstår mig rätt, allihop. Och det är ju det som behövs, att människor i Smedjebacken, att de ska få bli presenterade evangelium, budskapet om räddning, på ett mycket bra sätt. Och jag vet inte, skulle vara här som säger, som känner att jag vill släppa in Jesus i hjärtat, kanske på nytt eller för första gången. Jag tar ett tag och nu är det slut med det skrotet. Nu Jesus, vill jag följa dig och jag vill ha del av anden. Ja, vi kan be för varandra. Ge det till känna sen vid kaffet, eller vi kan prata och be för varandra. Och ni känner mig allihop, eller någon annan kristen troende som ni har förtroende för. Och så får vi börja vandringen tillsammans och gå vidare. Ja, och sen så vänder vi upp och ner på Smedjebacken i Jesu namn. Jag behöver dig, helige ande, för att möta en ny morgondag. Jag behöver dig, helige ande, i mig själv är jag oändligt svag. Jag mottager dig, helige ande, för att möta en ny morgondag. Jag mottager dig, helige ande, i mig själv är jag oändligt svag.